Vi läser ifrån Markus 9 kapitel och vi är ju inne under den här hösten och predikar oss igenom Markus. Kommer till kapitel 9 och det blir vers 14-28. Och jag har satt en liten extra rubrik på den här förkunnelsen. På bergets skuggsida. När det är alltså Jesus, Petrus, Johannes och Jakob, kom tillbaks till lärjungarna, fann de mycket folk omkring dem och de skriftlärda diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade, vad är det ni diskuterar? Mästare, svarade en i mängden, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom, kastar den omkull honom. Han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut dem, och de kunde inte. Han sa, detta släkte som inte vill tro, hur länge måste jag stanna hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. De kom fram med pojken, och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så här med honom? Fadern svarade, sedan han var liten, och ofta har anden kastat honom i både eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa, om jag kan, allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far, jag tror, hjälp min otro. När Jesus såg att folket strömmade till sa han strängt till den orena anden, du stumma och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaks. Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där livlös så att alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp och han steg upp. När Jesus kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de, varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön. Varför misslyckas vi? Ja, förra veckan på våran vandring här genom Markus evangelium tillsammans med Jesus predikade Avron Hjort för oss från Markus 8. Och han lyfte där fram Jesus unika ställning. Det fanns ju många slags uppfattningar om Jesus och vem han var. Men när Jesus frågar sina lärjungar, och vem säger ni att jag är? Så bekänner Petrus med all tydlighet, du är Messias. Att Jesus är helt unik, det förstärks när vi då går in i det 9:e kapitlet och upp på det som i 1917 års översättning kallades för förklaringsberget. Där får Jesus tre närmaste lärjungar se honom förklarad. Det vill säga genomlyst av sin egen härlighet. Hans sanna natur uppenbarad för det mänskliga ögat och också örat. När Gud fadern talar och proklamerar vem Jesus är. En plats så full av Guds härlighet att Petrus tyckte det var ett bra ställe att bygga hyddor på för att kunna bo lite mer permanent. Jag hade en kollega som gjorde det till sitt uttryck när hon upplevde att det var ett ställe med, eller vi haft en stund utav lite mer salighet. Då sa hon, här vill jag bygga mig en hydda. Ofta i kontrast med att man skulle behöva gå iväg och slita med någonting annat istället. Och just kontrasten vid det här tillfället, det är bråddjupt mellan, ska man säga, härligheten uppe på berget och situationen nedanför berget i skuggan. De kvarvarande lärjungar har misslyckats med att hjälpa ett barn med svåra bekymmer. Och skriftlärda som är mycket kritiska mot Jesus och hans tjänst, de tar ju tillfället i akt. Och beväpnade med det här misslyckandet och sannolikt en hel del andra argument, ansätter de lärjungarna. Läget påminner kanske lite grann om där Mose fått vara uppe på berget och mött Gud och fått ta emot de 10 budorden och så. Och så kommer han tillbaks ner för berget och finner folket dansande runt en guldkalv. Också våra liv rymmer höjder och dalar. Vissa tider och stunder är vi på förklaringsberget och möter Guds härlighet. Inriktningen på livet och tillvaron, den känns självklar. I andra stunder står vi i spillrorna utav vårt eget misslyckande och vet varken ut eller in. Känslor utav misslyckande kan också dyka upp hos oss som församling. När det sliter och skaver i relationer. När människor känner sig ensamma mitt i gemenskapen. När medlemmar dräneras på glädje och energi i sina uppgifter. Och när vi misslyckas med att punktera den här osynliga hinnan som tycks hindra folket i vår stad från att finna Jesus hos oss. Misslyckandet, det kan också finnas mitt i våra egna liv. Trosfriskt har vi tagit emot Jesus, låtit döpa oss och lovat att tjäna honom. En seglats som kanske börjar bra, men livets svårigheter, vardagen som splittrar oss och mötet med våran otillräcklighet kan leda till besvikelse riktade både mot oss själva och mot Gud. Diskussionen tystnar när Jesus kommer. Sannolikt var de skriftlärdas argument för enfaldiga för att våga upprepas i Jesu närhet. Och lärjungarna var inte speciellt intresserade av att berätta om sina misslyckanden för Jesus. Driven av förtvivlan är det istället pappan till barnet som kommer fram och berättar om sitt barn, om hur det ansätts av en ande som tycks ge vad vi idag skulle beskriva som epilepsianfall och om lärjungarnas misslyckade försök att hjälpa. Ni som har följt förkunnelsen i Markus här under hösten börjar nog bli härdade när det gäller tal om demoner. Jag tror det är fjärde gången som jag hämtar en text här nu där Jesus befriar någon från onda andar. Och jag fick frågan i veckan, alltså valde du Markus för att det är så mycket demoner där i, eller? Ska jag vara en smula uppriktig mot er så känns det inte helt bekvämt att predika om besatta barn. Det finns ju inte riktigt så mycket plats för demoner i vår tids rationalistiska världsbild. Och faktum är att någon bibelöversättning faktiskt valt att beskriva det som händer som att Jesus botar en epileptiker. Och argumenterar sannolikt att Markus endast försökt beskriva det här på ett sätt som var begripligt för sina samtida. Men ni som har lyssnat tidigare har förstått att jag tycker inte riktigt att det är ett trovärdigt sätt att tolka Bibeln. Dels så, ja men det kanske hjälper oss i vår del av världen. men inte den absoluta majoritet av världens befolkning som tycks vara medveten om att det finns andliga makter och alla är inte så trevliga att ha att göra med. Och när vi läser Markus evangelium noggrant förstår vi också att han tyckte att det var viktigt att lyfta fram att Jesus hade makt över de destruktiva andliga krafterna. Annars skulle han inte ha skildrat så många konfrontationer. När ljusets första kommer, då måste mörkret fly. Även om demoner och orena andar dyker upp på många ställen i evangelierna har Bibeln väldigt lite att säga om demonerna själva. De finns där, de ställer till oreda, Jesus har makt att befalla över dem. Och jag tror inte att det är tänkt att vi ska ägna speciellt stort intresse för dem om det inte är direkt påkallat. Men om jag ändå skulle säga någonting så att säga inom parentes för att försöka skapa någon form av begriplighet kring det här, så tänker jag att vi inte ska göra en absolut bodelning mellan oss som människor som andliga, själsliga och fysiska varelser. Vi pratar ibland till exempel om psykosomatiska sjukdomar, hur det själsliga och det andliga hänger ihop. Och jag kan tänka mig att man också kan se en beröringspunkt, ett gränsland mellan det andliga och det fysiska. Men vi ska nog inte spekulera för mycket i det här. Man kan inte se in i mörkret. Jesus, han läxar upp sina lärjungar. De har brustit i sin tro. Pappans tro har också fått sig ett törn, kanske genom lärjungarnas klumpiga försök att hjälpa. Hjälp oss om du kan. Pappan säger oss när det egentligen gäller barnet. Men han bär barnets eget smärta och barnets eget utsannhet så nära sitt hjärta så att barnets smärta är också faderns. Jesus ställer sig undrande inför pappans vädjan som ligger någonstans mellan uppgivenhet och desperation. Allt är möjligt för den som tror. Tron är bryggan mellan Guds möjligheter och vår erfarenhet. Tro är i sig inte en prestation, det är inte självsuggestion eller positivt tänkande. Tron är en erfarenhet som har sitt ursprung hos Jesus. På samma sätt som att jag litar på att man kan åka skridskor på isen för att den är decimeter tjock. Alltså Jesus är värd min tillit och min lydnad. Därför sätter jag min tro till honom. Och ju mer jag lär känna honom, desto mer kan min tro växa. Jesus befaller demonerna och de är tvingade att lyda. Men han tvingar inte någon människa till lydnad. Han vill ha våra hjärtats gensvar. Och hjärtan, det vinner man inte med våld och auktoritär makt. I tilltro till Jesus kan vi välkomna hans goda vilja och hans möjligheter i våra liv. Även om trons ursprung finns hos Jesus är vi själva inte helt passiva. Tron utmanar oss med frågor om vart vi sätter vår tillit till, vart våra prioriteringar är, hur vår bekännelse och våra handlingar hänger samman. Umma punkter som vi helst skulle vilja se förbli dolda i vårt inre, det blir uppenbart när Jesus sätter sitt ljus i oss. Det är knappast några uppblåsta deklarationer som kommer från pappans mun. När tillvaron har gått fram som en ångvält finns det ingenting annat än den krassa verkligheten att ge vidare till Jesus. Jag tror, jag vill tro, jag önskar mig tro, jag hoppas på tro. Hjälp min otro. Min erfarenhet ser ingen förändring på lidandet. Jag har hoppats och blivit besviken. Jag är kluven, trasig, förvirrad. Och jag vet inte vart jag annars skulle vända mig. Allt fler människor strömmar till för att se vad det är som händer. Och Jesus är inte helt bekväm för många vittnen till den makt han besitter. Det är ändå först i ljuset av korset som människor verkligen ska förstå vem han är. Sannolikt är det också i respekt för pojkens utsatta läge som han skyndar på och befaller anden att ge sig av. I konfrontation med mörkret kan vi ju uppleva skrän och skenbara nederlag. Anden tycks inte ge sig av egen vilja utan skriker, rycker och sliter i pojken och lämnar honom till synes död. Är det ännu ett misslyckande? Ännu större än lärjungarnas? Då överlevde åtminstone grabben. Jag antar att pappan har några av sitt livs mest fruktansvärda sekunder. Lärjungarna ser kanske på varandra i förvåning. Kanske rycker det till i mungipan på någon av de skriftlärda i ett ofrivilligt leende. Vad var det vi sa? Även när mörkret är besegrat ska vi inte tänka att det ger sig av fri vilja. Det finns en koppling här mellan vad som sker och vad som sker här och vad som sker under påsken. Också Jesus som Guds son, likt pappans son, plågas under mörka krafter. Alla räknade honom som död och borta för alltid när han lades i graven. Men så kommer den tredje dagen. Och jag tror inte att Gud Fadern låter många solstrålar nå över horisonten innan han låter den helige anden flöda in i Jesu kropp för att väcka varje cell till liv. Det är samma grekiska term som brukas när Jesus reser upp pojken. Som när Jesus i kapitel 14, vers 28 säger att han ska resas upp ur graven. Också vi kan få leva i en smärtfylld väntan på den tredje dagen då uppståndelsens kraft driver undan mörkret. För den som står stadigt rotad i tron blir väntan lättare än den som förlorat allt hopp. Allt är ju möjligt för den som tror. Om vi skulle våga be om och välkomna Guds vilja på ett tydligare sätt i vår vardag skulle vi få uppleva hans befriande makt och förändringar i många av de situationer vi idag kämpar med. Alltså jag tror på läkta relationer, förvandlade arbetsplatser, upprättade självbild, helande till ande, kropp och själ, att människor kommer till tro och rotas i våran gemenskap. Och att vår församling ska få bryta ny mark och få kraft att möta den här stadens nöd. Och samtidigt kan vi få möta skrik och skenbara nederlag. Men vi vet också att vårt yttersta hopp är den dag då Jesus kommer i uppståndelsens fulla kraft. När hans ljus sköljer över oss som vattnet från en brusten fördämning och inget mörker ska få finnas mer. Varför misslyckas vi? Varför kunde inte vi driva ut den? Frågar lärjungarna. Jesus pekar inte på vad de gjort fel. Han säger vad de ska göra rätt. Den sorten kan bara drivas ut med bön. Handlar det om teknik? Knappast. Det handlar om en relation. Tron väcks när vi vänder oss till Jesus, just som vi är, och säger just som det är och välkomnar hans vilja. Dessvärre var det nog inte en slump att det var den hjälpsökande pappan som får avslöja lärjungarnas misslyckande. Lite längre fram finner vi lärjungarna dividerande om vem som var störst. Och med den attityden är man inte ivrig att bekänna sina svagheter. Pappan är snarare den som mitt i sin brustenhet framstår som en modell för våran bön. Hur ska vi då göra? Jag tror att det finns en tid för uppgörelse där vi aktivt måste rannsaka om vi konsekvent lever i förhållande till den tro vi bekänner oss till. Var har jag min trygghet? Hur ser mina prioriteringar ut? Vågar jag anförtro allting till Jesus? Som lärjungar ska vi aldrig försöka sminka upp och försköna hur vår situation ser ut. När vi blir medvetna om brister i vår tro och trohet ska vi istället fly till Jesus. Han vill befria oss från denna världs fängelseliknande spelregler och ta emot Guds rike och Guds goda vilja. Kanske är du här som känner igen dig mer i pappan än i lärjungarna. Där illusionerna redan har krossats. Där någon kritisk rannsakan inte är nödvändig. Allt för väl känner du dina begränsningar. Och Jesus, han kräver inte att man visar upp någon meritlista över sitt fromma liv. Inga förställelser är nödvändiga. Kanske har du inte ens så mycket tro att visa upp, utan drivs mot Jesus för att du saknar alternativ. Det räcker. Allt är möjligt när du vänder dig till Jesus i naken uppriktighet och välkomnar hans vilja in i ditt liv.